Poddarnas podd presenteras i samarbete med ABF Östra Småland och Öland. Nu kör vi, eller som vi brukar säga, bara gjort.
Hej och hjärtligt välkomna till poddarnas
podd.
Men vi är inte själva idag.
Nej.
Vi flaggade lite för dig i förra avsnittet att vi har ju faktiskt en gäst. Och inte vem som helst.
Inte vem som helst, nej.
Vi har Emmy Andersson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Vem är du och varför?
Jag är cyklist i Team Crescent Dare. Och jag är även den eviga studenten.
Härligt.
Som äntligen tog min master.
Grattis får vi säga.
Ja, tack. Ja.
I vad?
I offentlig förvaltning.
Mm.
Sen har jag läst allt möjligt.
Okay.
Jag är en kandidat i mänskliga rättigheter. Läst genuskurser. Läst ett halvår franska. Och hade jag kunnat läsa mer så hade jag läst mer.
Men det är nu, CSN som sätter stopp.
Ja, CSN sätter stopp.
Har vi några riktigt bra sponsorer där ute som kan gå in och helt sponsra Emmy nu så kan du få läsa Harry Potter-kunskap här på Linnéuniversitetet.
Ja. Eller så sponsrar de en doktorand typ genus eller något.
Ja, men den är bra.
Mm.
Då vet jag precis. Jag är väldigt engagerad i de frågorna också. Du har precis varit iväg och cyklat.
Ja.
Ditt första UCI-lopp, stämmer det?
Ja, precis. I Belgien. Trofé Martin. Det var sjukt kul.
Och förstår du.
Väldigt tufft. Vi var 159 startande och jag gick med i klungan i mål. Så jag är jättenöjd över det.
Grymt.
UCI är proffs.
Mm. Då är det inget hittepå längre, brukar jag säga.
Nej.
Då är det på allvar.
De bästa tjejerna kan vara där.
Ja.
Och några var där.
Du var ju där.
Du var ju där, ja.
Ja, sant.
Men hur var upplevelsen? Var det som du hade tänkt dig och sådär?
Det var nog större än vad jag hade tänkt mig. Belgien, de är ju tokiga i cykling. Och även när man kör deras vanliga små lopp så är de ju tokiga. Och de ställer upp och håller på i hur folk tar kort på en och frågar vad man heter och vill ta selfies och allt.
Du är på ett par selfies i Belgien nu då?
Ja, med Selma som hade sin bil. Hon var på väldigt många selfies.
Så det man behöver för att få bli riktigt känd i Belgien då som cyklist, det är en egen bil?
Ja, där det står sitt namn på.
Ja, men det löser vi till nästa år. Åker vi med en bil så kan vi kan sätta på lite.
Jag höll på att säga att vi är på väg att bli stora i Belgien redan nu.
Ja, vi
för har... Du har ju liksom dekaler på din bil.
Visst. Ja, visst. Men det har du med snart.
Mm.
Det rör sig om ungefär 500 kronor.
Det står Emmy Andersson.
Ja,
direkt. Ja. Nej, men alltså det är jättekult. Du ställer ju upp hela laget och teampresentation och med massa liksom press som står nedanför att ta kort på en. Och inte riktigt som i Sverige.
Nej, tyvärr ska vi säga, för det har du och jag pratat om tidigare också.
Mm.
Att det är väldigt tråkigt att man faktiskt att det är så stor skillnad på herr- och damidrott i Sverige.
Mm.
Eller egentligen i hela världen. Men framförallt i Sverige när det gäller cykling så får man ju inte se. För många av ni som är riktigt duktiga, ni är proffstjejer, ni tävlar ju inte i Sverige för att det inte finns egentligen några lopp att köra.
Nej, och det ställs ju in och ställs in nu. Om två helger skulle vi köra Svecup i Stockholm. Det ställs in.
Jaså.
På grund av lågt anmälarintag?
Nej, det har inte ens gått ut.
Okay.
Jag tror inte de får till tävlingsklasser. De har aldrig kört tävling innan. Utan det har varit ett motionslopp.
Ja, det är för jävligt.
Ja, det är för jävligt. Här kan väl jag tycka att vi ska skicka... Patrik och jag skickar det här. Du behöver inte alls vara med nu här i våran kritik. Men cykelförbundet, nu är det fan skärpning.
Ja.
Alltså det får finnas, ja, det får finnas gränser. Nu ska vi inte göra skillnad på elitidrottare. Punkt slut.
Nej.
Men det är ju både herr- och damklass. Men det är ju ändå... fruktansvärt att Svecup ska avgöras på tre tävlingar.
Ja, verkligen. Mm.
Tänk om allsvenskan skulle se ut så. Mm, liksom.
Precis. Mm.
Så att, är jag sjuk en gång, då är det kört.
Ja. Men hur är det? För förut var det så att man samlade poäng hela tiden. Det gör man fortfarande.
Det gör man fortfarande. Ja. Och du samlar ju då även i lag.
Mm.
Så vi vill ju ta hem både den individuella.
Just det.
Och laget naturligtvis.
Ja, det är klart.
Så... Ja, det är tråkigt.
Ja, det är svårt att toppa formen under en hel säsong när det blir inställt. Liksom.
Mm.
För det krävs ju väldigt mycket både kraft, tid och energi. Både vad gäller kost och träning och mental förberedelse.
Ja, och vi tävlar ju i princip hela tiden. Och ja, man vill ju hålla igång.
Precis.
Eller jag vill hålla igång. Ja. Jag är ju väldigt få jag kan träna med här.
Mm.
Så jag tävlar ju mig i form. Så jag vill ju alltid ha tävlingar.
Ja, men det förstår vi. För det är ju... Och sen är det ju lite speciellt. För man blir ju lite mer skärpt.
Ja, ja, definitivt.
Det är ju liksom, och det är som du säger, att få vara i Belgien där och göra intervjuer och pressen är där och jag menar allmänheten kommer att ta foton på er och ställa frågor och det blir ju lite mer, ja, kniven på strupen.
Mm.
Att nu eller aldrig.
Prestera.
Mm. Ja, men faktiskt.
Ja, men jag kände ju det när man körde loppet också, UCI-loppet, att bara, det här är min chans.
Mm.
Jag var skittrött, vi höll på att åka av ett gäng som, vi låg 500 meter bakom klungan i 5 kilometer. Men då får man ju hitta någon energi någonstans. Ja. Alltså, så djupt kan jag aldrig gräva.
Nej.
När jag tränar.
Nej.
Nej, det går aldrig.
Som jag gjorde då. Och om man kollar på min pulskurva så är den helt sjuk.
Vad ligger det på i procentuellt i snitt ungefär när du kör det här loppet?
Procent. Jag vet inte, jag har ungefär 200 i max.
Ja.
Och jag låg på 176.
Ja, det är rätt
i snitt. Alltså.
Ja, det är bra.
Sen var jag ju lite krasslig också.
Ja.
Men jag var inte så pigg efteråt. Jag ville lite ha hjälp av cykeln.
Ja, jag förstår det.
Mm.
Men,
Jag har ju frågat det tidigare när vi har haft cyklister med. När man cyklar i lag och har olika funktioner och roller.
Mm.
Vad är du för typ av cyklist?
Jag är en jävlig bråkstake. Nej, men jag...
Det finns alltså backspecialister och så finns det liksom sluggers eller sprintare och så finns det en bråkstaklig jävel.
Mm, de som attackerar.
Ja, men det,
och attackerar. Ja.
Mm.
Och, aggressiv alltså, helt enkelt. Ettrig och...
Mm.
Ja.
Det är väl det jag är bäst på. Sen är jag ju även teknisk.
Mm.
Så jag gillar ju GP-lopp med mycket kurvor.
Ja, det är klart.
Där jag kan hitta ett lugn, där andra människor inte kan det.
Mm.
Men så lite GP-specialist och sen aggressiv.
Mm.
Vad har du för knep att stressa de andra? För det är ju ganska mycket psykologisk krigsföring när man ligger där i klungan och det är tätt och man... Eller?
Mm, jag ser ju aldrig så jättetrött ut.
Nej, det är klart. Det är ju
du ser frustrerande. Alltid pigg ut.
Nej.
Alltid ett leende.
Nej, men... Vi skämtade om det nu när vi var iväg, att man ser mig sällan med väldigt stor öppen mun.
Nej, det är inte den där dräglande MB man ser.
Nej, det är inte.
Det är ju jag efter 2 kilometer.
Fast nu på sista loppet så var det nog lite så.
Det var det.
Mm. Men på de andra loppen så kan jag hålla igen min mun och se rätt så avslappnad ut.
Men hur gör du då för att hitta det där inre lugnet? För det handlar ju väldigt mycket om att... Alltså att, som du sa tidigare, att när det är stressigt och hetsigt när det blir GP-lopp, att hitta det här lugnet, är det träningen då att du eller tävlar dig i form? Eller?
I Sverige när klungorna inte är så stora så är det ju att jag vet att jag får fart där andra människor inte får fart. Och då är jag säker på det.
Mm.
Däremot nu när vi har varit över 100 personer på Kamersloppen eller 80-100.
Det är rätt mycket folk alltså.
Då är jag ju inte, då blir jag ju nervös i klungorna. Och det är ju det jag tappar på.
Mm.
Jag är i jättebra form, men jag får ju kämpa för att jag ligger för långt bak.
Ja, det blir jobbigt i sig också när man hela tiden ska jaga.
Mm.
Alltså
och täppa andra.
Ja, men precis.
Och jag känner ju det att jag fick ju täppa jättemycket luckor. Men jag klarar det, jag är ju så pass stark.
Ja.
Men... det är ju jäkligt osmart.
Men då kanske inte krafterna finns att göra den där spurten?
Nej,
eller kanske?
Det orkar inte jag. Jag klarar ju av att ta mig mål. Men
precis.
All energi går åt och jag är fatt.
Innan vi tryckte på räck här så tyckte jag Mats sa ett lagnamn av modell svårare.
Ja, precis. Ja, ni heter ju Team Crescent Dare.
Mm.
Och Dare står ju för Dream, Aim, Reach och Elevate.
Mm.
Och då konstaterar vi att det är ganska amerikanskt liksom sådär. Alltså det handlar ju om att sikta, att drömma, om att liksom...
Jag var lite nyfiken på var det kom ifrån.
Ja, det är ju Tina och Tilina som startade det här laget. Och deras mål var ju att man skulle inspirera och lyfta andra tjejer att våga. Så att det handlar ju, det är ju deras motto eller vad man ska säga att... förkortat då.
Men det måste väl bygga ganska mycket av den här teamkänslan också som ni får, att ni liksom hittar energi i varandra och kan liksom sporra till att faktiskt ta nästa steg och hitta nya också förmågor ute.
De har ju aldrig tänkt att de ska ha det, alltså kanske det alltid det vassaste laget, utan det vassaste laget som ett lag istället. Mm. Och
there's no I in team helt enkelt.
Precis. Ja. Och det har ju de varit jätteduktiga på, och även nu när vi var i Belgien så vi hittar ju ett lugn i varandra.
Mm.
Och är ju bra lag. Sen ska det ju vara roligare att testa det i Sverige när vi faktiskt är det främsta damlaget.
Ja. Mm. Ja, ja, visst.
Nu har inte vi haft chansen att göra det än.
Ja, det är ju väldigt synd.
Ja. Pratade vi något om hur många ni var i laget, eller?
Nej, vi är 7.
Ni är 7.
Men vi har ju väldigt olika förutsättningar. 2 mm. stycken har ju barn och man jobbar och sådär. Så att vi, sällan vi kan vara alla 7.
Mm. Ja, men det, jag tycker ändå att det är väldigt kul, för den här satsningen är relativt ny.
Mm.
Det, hur länge har du hållit på som ett, jag höll på att säga, det är väl bara något år?
Jag eller dem?
Nej, dem, laget.
3 år.
3 år, just det, 13. Jag stämmer ju.
Mm.
Hur kom du in i laget?
Jag fick en förfrågan efter förra året i höstas.
Mm.
Nästan direkt efter säsongen tog slut.
Mm.
Så frågade de om jag ville vara en del av deras lag.
Och det var ett självklart ja?
Ja,
ja,
det var det. Jag var väldigt sugen på att komma in i ett lag och titta runt. Sen om det skulle vara i Sverige eller utomlands. Så. Men när de frågade så kände jag att ja.
Mm, det blev så.
Men det känns ju som att ni har lite samma liksom, mentala målbild av det hela. Liksom, att, precis som du har varit inne på flera gånger, även när vi pratade innan här, att lyfta andra. Och det är hela tiden det här konsensustänkandet.
Mm.
Och då tänker jag, får ni utrymme att utvecklas som specialister på det ni är bra på? Kan du utvecklas som en jobbig jävel, om man ska bara uttrycka sig så?
Det får väl säsongen utvisa.
Ja.
Vi har ju bara kört i Belgien och Tyskland ihop. Och under första svenska säsongsöppningen så var vi 3 stycken. Och då gick jag utritning efter 2 mil. Så att,
du behövde ingen lag.
Jag
kör nu bara. Nu orkar inte jag längre.
Nej, ja, då hade jag ju snällt Ida som stoppade upp lite där bak. Men vi har inte fått testa på det.
Nej.
Vi hade ju hoppats få göra det på Roslagsvåren nu, 2 helger. Men för då skulle vi ju vara hela laget.
Mm. Det blir lite antiklimax där när man har laddat sig fram emot det. Men vad blir nästa stora grej i Sverige då?
Vi kanske blir NSHF istället, för de har satt in elitklass nu, tror
okay.
vi.
Okej. Ja, just det. Där är det där.
För det är samma helg då.
Mm.
Så de har sagt att de kanske sätter in en elitklass. Så då hoppas vi på det. Och då borde vi kunna åka på det istället. Men annars så blir det, vad blir nästa i Sverige? Nej, jag vet knappt. Jag är nästan
det är SM-helgen.
Nej, men jag tävlar nästan varje helg. Jag tror jag leder en helg. Fram till typ september.
Men det blir det är en 15-16 helg, om inte jag räknat helt fel i huvudet. Totalt alltså på en säsong.
Mm, jag började ju i april.
Mm.
Tidigare. Och sen kör man ju till slutet av september.
Ja, det
är tufft.
Det är rejält schema alltså.
Mm. Hur finansierar ni sånt här? Eller så? Har ni sponsorer som går in och täcker kostnader? Eller är det ni själva som får jaga upp kapital för att rå runt det?
Vi har ju vissa pengar i laget.
Mm.
Så när vi åker till Belgien så betalar ju de allt från och med att jag kommer till vår träffpunkt i Staffanstorp.
Mm.
Det mesta eller så betalar de då.
Mm.
I Sverige så får jag ju stå för alla mina bensinkostnader och allt sånt.
Mm.
Men en del boende också. Så det är ju ändå det laget som har mest sponsorer, men vi har inte mycket pengar.
För jag bara kände så spontant att vill man synas nu med någon som är väldigt framgångsrik, så är det här ett jättebra tillfälle.
Ja, eller hur? Nu har ni möjligheten där ute. Skärp er.
Ja,
ja, faktiskt.
Och min bil går ju överallt i Sverige. Ja, så vill man synas.
Ni hör.
Ja, exakt. Så att jag ser inga anledningar till att inte vara med och sponsra på det här.
Nej, vi får se vad vi kan göra. Vi får dra lite trådar också.
Bara gjort.
Ja, bara gjort som vi brukar säga. Ja. Ja, men det är ju det. Det är ju det enda som sätter gränserna egentligen. Men det är tråkigt att det blir så också. Att, alltså, har du talangen och har du möjligheterna, så handlar det ju någonstans om att man måste egentligen vara kapitalstark för att göra saker. Och då blir det ju liksom inte att man kan vara med på lika villkor. Nej. Och det tycker jag blir så fel. För jag tror att det finns väldigt mycket cykeltalanger där ute som kanske inte har de, liksom, det kapital som behövs för att kunna vara med och tävla. Och då är man körd, fast att man är kanske en superstjärna.
Alltså,
det är jättetråkigt.
Jag är mina föräldrar och jag ska inte klara mig annars.
Nej.
Alltså, alla mina sparpengar är slut. För att jag har satsat på det här. Och då tränar inte jag fulltid som proffsen kan göra.
Nej, det är klart.
Och det är det man känner lite så här, skillnaden, de tävlar och tränar bara. Så fort jag är ledig, eller ledig, så jobbar jag.
Ja, men det är det jag säger, att här ska vi ha in sponsorer för en som är grymt duktig.
Vi har ju pratat, ganska mycket om det. Jag kommer inte ihåg vilken av gästerna det var som sa det, när det var någon som hade gått ifrån att vara väldigt duktig amatör till att sen go pro. Så sa de där, vad är skillnaden på att vara proffsamatör? När det svaret kom liksom supersnabbt, och det var tiden på soffan. För att det är ju någonstans att när man ligger och tävlar på en så hög nivå, så behöver man ju också ha en återhämtningstid. Jag menar, att jobba då hela tiden för att kunna klara sin försörjning, det blir ju, det blir svårt att liksom se.
Man får inte ihop det.
Nej, men jag får inte ihop det pusslet alls. Jag tycker det är för jäkligt. Så att nu, det här måste vi ju
lösa.
Ja. För fan. Vi bara skrattar.
Ja, jag bara ser. Du, ja, tänk om vi tjejer hade kunnat ta samma möjligheter som killarna har.
Ja, ja, visst.
Ja, men det är dit vi måste komma.
Och det har vi pratat jättemycket om. Också med, för Karro, hon hade ju lackat på, vad var det? Det var något lopp förra året. Tjejmilen.
Ja, det var det, va?
Hon var så förbannad på att liksom, det ska vara så mycket. Nej, det var något löplopp i alla fall. Ja, då hade man gjort skillnad på killarna och tjejerna, och det var uppdelat och så här. Hon bara, men varför? Först i mål är väl först i mål. Och sen så hade hon rivit sin start.
Ja, och så hade hon gått shoppat. Hon och hennes mamma har gått shoppat.
Tyckte jag ändå var ganska sympatiskt. Men det är någonstans där vi hela tiden har tjatat om också, att det är synd att man inte kan få samma möjligheter. Och det gäller ju egentligen på allt i samhället.
Ja, det är inte synd, det är förjävligt.
Ja, ja, visst.
Är det.
För att jag menar, det gäller ju även när man tittar på forskning också. När man forskar på sjukdomar, så forskar man ju i regel aldrig på kvinnor faktiskt.
Nej.
Utan det är män som blir normen, och det tycker vi är förjävligt. Ja. Och det står vi ju för rakt ut, det är inget att snacka om.
Det tvekar vi inte på.
Och det är, vi gör ju vad vi kan i alla fall för att prata om det. Och sen om det
pratar vi duktiga på.
Ja, det är vi. Det ska man jävla ta rätt för. Men om man säger så här då, hur ser en vanlig vecka ut? Om vi säger att du är hemma och du jobbar. Idag är det ju måndag.
Tisdag.
Jag hör ju. Och du kom hem igår och du jobbar idag. Och så jobbar du säkert imorgon. Hur vilar du? Hur hittar du motivationen till liksom? När tränar du? För du jobbar ju till 7 på kvällarna.
Men jag har faktiskt en. Alltså jag är ju jättetur att där jag jobbar så lägger jag mitt schema.
Ja, det är bra.
Själv. Och jag jobbar ju från 1 eller från 2 på dagarna. Har jag vilodag jobbar jag däremot 10-7. Alltså vilodag från träningen. Så att, och det är ju bara för att jag måste ha in de pengarna. Så jag jobbar denna veckan då 1-7, 1-7, 1-7. Och sen åker jag på fredag. Och då här, om det hade varit så att nu är jag ju lite förkyld, hade jag varit frisk så hade jag tränat då idag och imorgon och på torsdag och kanske på fredag innan jag sticker.
Hur mycket vill du träna en vecka som du är helt frisk? Hur mycket träningstimmar har du då?
Det är jättesvårt att säga, för att det beror ju på om jag har tävling, vilken typ av tävling jag har. Nu har jag haft problem med kramper i lårens på grund av hård träning under vintern som har gjort att jag har fått små muskelbristningar, så jag får kramper i dem. Så jag har ju vilat jättemycket, så jag har legat på allt från 8 till 14 timmar.
Det gör ändå rätt mycket med tanke på att man jobbar samtidigt.
Ja, och sen jag var ju uppåt 18 innan jag insåg då att jag var tvungen att gå ner i träning. Så att,
då behöver vi närma oss en halvtidstjänst tidsmässigt.
Och under sommaren så ligger jag oftast på en 15 kanske. Mm. Med tävling då.
Mm. Ja, just det.
Ja, det blir några timmar till.
Men du kör ju några långpass där du kör. För de säger det, train low, compete high.
Mm, jag kör ju.
Du lever efter den premissen också, eller? Eller går du ut och kör grisintervaller mitt under säsong?
Det gör jag ibland om det behövs. Ja. Om jag ska toppa inför någonting så gör jag det. Ja, och då kör jag ju korta pass.
Mm.
Så att,
när du säger korta pass, vad rör det sig om då? 3-4 mil, eller?
Mm. Fyra kanske.
Ja, och sen så då dunkar du på så då ligger du uppe på 170. Så du kör, då kör du liksom compete pace och sådär. Då ligger du på där du brukar på tävling eller?
Ja, det rör på vilket intervall jag ska köra och vad jag känner att jag är dålig på liksom, för tillfället. Mm. Jag alltid när jag är ute, spelar egentligen ingen roll om jag kör 3 timmar, 4 timmar, så kör jag vissa intervaller under det passet.
Ja, just det.
Men däremellan kan jag ju ligga i 20 km i timmen och ha 100 i puls.
Mm.
Jag tränar ju alltid hårt när jag tränar hårt.
Ja.
Och lugnt när jag tränar lugnt.
Mm.
Och kör ju oftast i gångdrag oavsett vad jag gör.
Just det. För jag blev så chockad. För jag, efter vi hade haft en gäst här, så säger han att du ska få träna mig liten. Och då skulle vi ut och cykla. Jag har aldrig cyklat så sakta hela mitt liv. Så att jag satt och var frustrerad. Jag cyklade i 23 km i timmen och kände att jag bryter ihop snart. Mm. Men det är ju ganska bra att göra det. Det har jag förstått nu. Liksom. Mm. Men för oftast är det så. Nu får du hjälpa mig här. Många säger att amatörer eller liksom motionsidrott kör alldeles för hårt alla pass. Och liksom kör aldrig de här lugna passen. Utan att de lyckas aldrig bygga upp sig. Utan de nästan bryter ner kroppen hela tiden.
Mm.
Är det något du delar den uppfattningen?
Jag delar helt den uppfattningen. Ja. Och jag säger ofta så här. Där kommer en dieselmotor till.
Ja.
Ja. Det är ungefär det jag kallar motionärer. Dieselmotorer.
Ja.
För de är oftast rätt starka så här. Alltså rakt fram bara på platta ytor. Blir det en sväng, går det lite upp för, händer någonting. Så bara, där försvann den motionären.
Mm.
För då ställer jag mig upp och sen så är de 100 meter bakom.
Mm.
Så att, ja, det är ju, man måste träna lugnt när man är lugnt och snabbt. För då blir man lite kvickare. Annars blir man ju en dieselmotor.
Jag har ju förstått det där. Jag har ju försökt att träna inför det här nu här på vintern.
Mm.
För jag förstod ju det här. Förra året så blev jag ju väldigt, vad ska man säga. Ja, jag upptäckte det ganska tidigt. Att jag är svinsnabb när jag kör rakt fram. Mm. Och sen så har jag fått lite träningstips här när vi var på Mallis och sådär. Mm. Så träffade vi på ett före detta proffscyklist och så som gav lite tips. Men det att hans tips var så här. Ja, men ligg mellan 35 och 40 km i timmen varje dag. 4 dagar i veckan i 3 månader kommer du bli jättesnabb. Okej. Okay. Då kände jag att då hade nog jag dött.
Ja. När ska man återhämta sig då?
Ja, exakt. Det var lite så jag funderade också. Men det är logiskt att det är klart att om man tränar på att köra snabbt så är det ju bra om man kör snabbt.
Mm.
Mm.
Och att man faktiskt tar slut också. För det är ju oftast det man gör också. Man ligger lite balanserad på gränsen. Att man inte riktigt vågar att ta ut sig. Och nu när jag har liksom vågat egentligen köra slut på mig. För det värsta som kan hända är att jag får ringa och be någon komma och hämta mig om jag inte orkar. Eller hur,
du,
Patrik?
Du vet vem du ska ringa.
Vi hade nämligen en sån incident för 2 år sedan.
Är
det 3 år sedan? Då tog vi ut, då hade
jag bestämt mig för.
Ja, jag skulle få med mig Patrik på en lång runda och jag lurade honom hur långt det var. Och han var så jävla
arg. Det är 3 år sedan. För att det är min på instegsresan.
Ja, det stämmer.
Med gympadojor. Ja. Så det är 3 år sedan.
Och då började liksom sådär regna småspik och Patrik var så jävla arg. Jag har aldrig sett honom så arg. Och så sa han så här, jag orkar inte trampa.
Efter fika pausen.
Ja, precis. Ja. Jag orkar alltså inte cykla en meter till, sa han. Och sen gick han upp och drog i typ 1,5 mil.
Nej, en mil.
Det är bara ren frustration. Så fort har du nog aldrig cyklat sen dess. Har du det?
Nej. Korta tillfällen kanske, men inte över en
Och sen
mil.
Bara gick han av cykeln. Och sen bara ringde han sin pappa som fick komma hem till honom.
Nej, men det gjorde vi innan.
Ja. Det var fantastiskt. Så det är en sån där som jag tror ändå är att man skulle ju vilja ha någon som pushar en. Har du någon träningskompis som pushar dig liksom?
Nej, jag har ju egentligen aldrig haft någon här jag kunnat träna med.
Nej.
När jag började tävla så träffade jag Jens på psykologen, hans pappa. Just han tränade med mig 2 säsonger utomhus då. Och det han pushade ju mig. Och då var jag ju väggad ibland när jag skulle cykla hem. Och vi träffades alltid på Ryd och jag bodde i Nybro då. Då har jag 2,5 mil hem.
Han cyklar rätt långt alltså, den mannen.
Han cyklar väldigt långt. Och en gång när jag var totalt väggad, då släppte han av mig hemma. Där det blåst motvind i liksom 2 mil. Jag var helt slut. Jag tror jag hade cyklat 12 mil eller något den dagen. Då släpper han av mig i Nybro. Då har han 5 mil kvar.
Ja.
Och cykla hem. Och han sa själv att han var väggad.
Så att, och då har han 5 mil kvar.
Då har han 5 mil kvar. Och han är, var då 69 år. Ja.
Han ligger på, han cyklar mellan 3 och 4000 mil per år.
Mm, det är helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Så att, han pushade mig. Nu har jag lärt känna en kille som ska börja tävla i år.
Just det.
Så att han och jag har varit ute några gånger.
Mm.
Och det är ju bra, för jag kan ju ligga på hans hjul då om han tar i allt vad han har. Och så kan jag ju ta i
just det.
Det jag kan bakom då. Det är, för jag har jättesvårt att köra själv och trycka. Det är därför jag tävlar mig i form.
Mm, det förstår jag. Jag är också sådär, jag har svårt att motivera mig. Jag vill gärna ha någon som... Jag vill kunna ha ett mål att jag ser någon längre bort. Liksom. Mm. Det var som i helgen nu, berättade jag för Patrik här innan i förra avsnittet, att jag hade felberäknat mitt intag, mitt vätskeintag. Och jag vet ju att eftersom att jag har diabetes behöver jag få i ett visst antal kolhydrater. Och jag har räknat ut det där. Så jag var tvungen att gå in i sista depån. Och den klungan jag var med, de fortsatte att köra. Och vi hade kört på rätt bra. Så jag fick ju jaga dem. Det tog rätt mycket stryk på mig att ligga där i bocken och bara mosa egentligen.
Mm.
Så då var jag, kan jag säga, då var jag jättetrött när jag kom i fatt.
Men så drog du 5 bullenskorn när du kom i mål med?
Jag drog 8 tror jag. Och en pastasallad.
Men om du klarade av att göra det direkt så var du inte tillräckligt trött.
Nej, men det hävdade jag med. Att då måste jag ju liksom, då har jag ju mer att ge. För jag brukar ju alltid säga det också till alla andra. Att,
när du är helt slut så har du alltid 10%
minst 10% kvar att ge liksom.
Mm. För att jag vill inte äta något efter i söndagstävling.
Nej, men det förstår jag.
Folk tryckte i mig saker. Och bara, här en kolla till, här en kolla till.
Ja.
Och liksom, nu måste jag äta bara.
Men äter du under loppen?
Jag är jättedålig på att göra det.
Skärpning.
Jag dricker sportdryck.
Ja.
Och jag hade 4 gels i ryggen. Efter jag hade tagit 2 så kom vi... Ja, eller så tappade vi klungan. Så jag kräktes i princip upp den där.
Mm.
Då ville inte jag ta någon mer gel.
Du måste ta en till.
Så det gjorde inte jag. Så jag drack vatten.
Jag hört med näven nu, bara så ni vet det.
Jag har nog aldrig druckit så mycket vatten heller, för vi hade bara vatten i våra lagningsflaska. Så varje varv så bara en flaska, tryckte en, slängde den, nästa varv tog en till flaska. De bara, hur mycket kom?
Bara vatten?
Ja, de har bara vatten i våra lagningsflaska.
But why? Det måste ni ordna.
Det var ett demokratiskt beslut
okay.
som jag inte delade.
Men nej, jag tyckte det var jättedåligt skulle jag vilja säga.
Men de flesta ville ha vatten. Så då blev det det.
Mm. Ja, vi får nog jävla ta och ringa till den här jävla teammanagern tror jag.
Men,
det måste man ju för fan kunna få individualiserat om man ska vara helt uppriktig. För vi är ju alla olika och kroppen är en helhet.
Fast är man 2
ja.
Som står länge och man ska hinna veta, ha nu kommer Emmy eller nu kommer Ida.
Ja,
eller,
i och för sig.
Vilken flaska.
Kan man inte ha varannan då? En bra kompromiss är att varannat varm när ni får en langning så får ni sportdryck, vilket innebär att ni som behöver fylla på med kolhydrater och för att kunna prestera bättre kommer att kunna få det, för då är det ju där faktiskt lagets bästa förutsättningar.
Mm.
För då innebär det att eftersom att det är så kort varv så behöver man ju faktiskt inte, man klarar sig ju på en flaska då på ett... Nej, du gör inte det. Patrik har med sig 4 liter när han ska cykla 2 mil. Cykeln väger 5 kilo och flaskan väger 10 kilo.
Men alltså man får ju bara ha en liter med sig när man cyklar ut.
Jajamän.
Det är därför jag aldrig cyklar mer än själv.
För man får bara ha 50 centiliters flaska.
Jajamän.
Det är viktigt. Jag är stilpolis.
Ja, du är det också.
Ja.
Vad roligt. Då ska du få kolla på mina gelflaskor som jag har designat själv.
Ja.
Jag tömmer gäller som att jag behöver fylla på med 42 gram kolhydrater var 35 minut. Så går det åt ganska mycket.
Mm.
Så då är det både sportdryck och sen så häller jag i liksom, så jag får plats med, jag tror det är 6 gel i en sån här liten behållare.
Ja.
Så jag sitter och dricker ur den. Och det brukar jag få skit för. Det hade du inga synpunkter på.
Det var väl ingen som såg det eller?
Ja, men det folk ser när jag tar och dricker ur den här lilla liksom, tuben som jag har.
Ja, det är ju en schampoflaska för flyger det.
Men, nej, det får man inte ha. Du får sätta dig i en vanlig vattenflaska eller något.
Ja, men jag kan inte ha gel i en vanlig vattenflaska.
Det vet ju folk som har på Iron Man. Jag har en som kommer och handlar inte mig i varje fall. Man. Jag vet, men de är ju som de är.
Jo, jag har sett folk som har cyklat med korv med bröd fast tejpat på cykelramen. Så att jag menar, det var fan.
Jag har en i laget som heter Nutella och korvbröd också.
Men har du testat Nutella faktiskt?
Ja, mjölkallergisk.
Ja, då är det jättedåligt med Nutella. Nej, för det tycker jag är bra. För jag har alltid förmåga att när jag väl tar en bar eller någonting så tar jag den alltid för sent. Vilket innebär att jag får med mig halva liksom pappret. Och sen så kommer det alltid en uppförsbacke. Så då har jag en hel bar i munnen som bara växer. Det är dåligt.
Jag kör ju bara på banan när jag tränar.
Du gör det?
Mm. I princip bara banan.
Det kan ju du på spanska ju.
Bonito plátano, fina bananer. Ja, det har jag lärt allt ifrån före detta cykelproffs till butiksbeträden till kafépersonal.
Ja, okay.
Ja. Mm. Det var liksom standard när jag gick in någonstans nu när jag var i Spanien och tränade. Bonito plátano, sa jag. Ja, det tyckte de var kul. Ja, men det var det enda jag kunde på spanska, så jag tänkte det.
Ja.
Men det var ju en annan fråga. Mm. Men vi brukar alltid ställa en fråga så här. Dina tre absolut bästa tips för någon som är i rappet och börjar tävla? Eller för den glada motionären?
För den glada motionären som precis har köpt en cykel så är mitt hetaste tips att köpa en kadensmätare.
Oj.
För att man ska se. Då kan man lära sig att växla. Då säger man att jag ska gå ut och köra i 90-kadens. Och så får man helt enkelt växla så man håller om den 90-kadensen. Det är mitt hetaste tips till motionären. Till att börja tävla så är det ju det att köra lugnt när man kör lugnt och sen kör man jävligt hårt när man kör hårt. Och fråga folk.
Mm.
Känner du någon som har tävlat? Men fråga.
Mm.
Och fråga och fråga och fråga och be att få hänga med.
Det där är jag är lite blyg där. Det kan man inte tro, men jag är lite blyg. Så här, för jag har alltid velat ha någon som egentligen piskar skiten i mig när jag tränar. Men jag har liksom aldrig vågat mig på det där. Men det ska jag göra nu.
Mm. Mm. Men sen om man ber att få följa med en som tävlar idag så måste man veta det att då får man följa dens
absolut
schema. Liksom. Mm. Jag har ju en regel, man cyklar inte förbi mig om man cyklar med mig.
Nej.
Om jag inte säger till att man får. Det är ungefär det, den regeln jag har.
Är det en mental grej? Eller är det...
Nej, men jag vill hålla mitt tempo.
Ja.
Jag vill inte ha någon som ligger hela tiden och tar fram sitt hjul framför mitt hjul.
Och liksom.
Ja, och stressa mig. Utan, däremot om jag ska köra intervaller med någon som är starkare än mig.
Mm.
Ja, då får jag jättegärna ligga framför mig.
Mm.
Hen kanske jag ska säga. Men annars, då är det 10 cm bakom.
De ska veta hur till det.
Ja. Jag kommer
att säga. Det var jävla ord inga visar. Alltså. Ja, vet ju vem vi inte kommer fråga om vi får följa med träna.
Men jag är jättesnäll.
Ja, vi tror dig.
Ja. När hon inte sitter på cykeln.
Ja, precis.
Och man får fika om man cyklar över 5 timmar.
Ja, men det är bra.
Mm, annars får man inte fika.
Ja, det är så.
Mm.
För jag har fått så här att man fikar för lite.
Nej.
Nej, bra.
Det var ingen medhåll på den.
Det är jävla ingen medhåll.
Nej.
Nej, då ska jag. Ja, det är ingen jävla fika. Ja, det var 2 va?
Det var 2. Har jag inte sagt 3?
Nej, jag tror det är 3.
Är det 3?
Ja, träna hårt när man tränar hårt, ja, och sen fråga.
Just det. Mm.
Mm. Kan du definiera den? Träna lugnt när man tränar lugnt. Kan du ge något konkret tips på den? Vad du menar?
Jag kör ju oftast 4-5 timmars pass när jag kör lugnt. Och då ligger jag ju i... Jag har en maxpuls på 200. Jag vet inte vad det är i procent.
Ja, det är 100%.
Jo, 200. Men som jag ligger i när jag ligger lugnt. Jag ligger på ungefär 120 kanske.
Mm.
Beroende på hur min motivation är. Och,
men då handlar det bara om att nöta egentligen.
Ja, och då håller jag 90 kadens. Och sen så nöter jag.
I 4-5 timmar, alltså 90 kadens.
Ja.
Mm.
Sen, och det är ett lugnt pass för dig?
Det är ett lugnt pass.
Mm.
Och då kollar inte jag på hastighet någonting. Hade jag haft en wattmätare så hade jag gått på watt. Mm. Men nu har jag...
Vad skulle du ligga då i watt ungefär?
Jag vet inte.
Nej.
För jag har inte
För jag förra säsongen körde jag med wattmätare. Mm. Och jag stirrade mig så blind på watt så att jag glömde bort att cykla. Så att jag njöt inte någonting när jag var cykla, utan jag blev liksom snudd på manisk på den vatten. Mm. Så jag har tagit bort den nu. Mm. Och kör bara efter puls och kadens.
För puls är ju så himla påverkningsbart.
Absolut.
Så därför, hade jag haft råd så hade jag kört på watt.
Mm.
Men jag har inte råd. Så för då kan jag jobba.
En. Nej, men det kommer ju din arbetsgivare lösa.
För då kan jag ju bara hålla det hela tiden så.
Mm.
Och sen så, då spelar det ingen roll om du går upp för eller ner för.
Nej.
Utan då håller man ju alltid
exakt
samma. Sen det där med njutning, jag vet inte. När jag tränar så tränar jag.
Och fast endorfinerna ser till, det är faktiskt kroppens belöningssystem ger ju dig ändå en endorfinkick.
Mm.
Och endorfiner och oxytociner är ju faktiskt skapar välbehag i kroppen.
Jo,
frågor på det?
Men jag är ju sån här människa som Magdalena var, hon skidskytten.
Ja.
Att jag tycker inte att det är så kul att träna.
Nej.
Utan jag tränar för att tävla.
Mm.
Mm.
Det är det jag brinner för. Träningen och jag gör det.
Det är ett nödvändigt ont helt enkelt. För jag är ju sådär, jag har ju hamnat i den här honungsfällan. Liksom, att jag älskar ju att träna.
Mm.
Men jag tycker ju det är roligast att träna när det är ont. Alltså, förstår vad jag menar? När, det är liksom, när jag kör riktigt hårt och kroppens belöningssystem kickar igång och pulsen funkar och jag liksom... Ja. Och jag bara känner välbehaget som sveper över mig. Då blir jag euforisk. Det är samma sak när jag kör lopp, så blir jag så här. Jag kan ryckas med liksom i det.
Mm.
Jag älskar också så här visualisera saker när jag tränar.
Mm.
Så när jag sitter på, jag har en wattcykel nere i källaren. Och när jag sitter på den så visualiserar jag en sommaräng liksom.
Mm.
Och sen är det ju öppen mun och mycket drägg.
Ja, min visuella bild på vintern är mig med utsträckta armar över mållinjen.
Ja, men det är snyggt.
Det är min visuella bild. Och det gör att jag kan träna på vintern.
Mm.
Men det är det enda.
Ja, för jag kommer att tänka på att det är aldrig några andra cyklister när jag har mina målbilder. Så att jag måste ju också ha vunnit skiten.
Ja.
Man kan ju inte ha målbild och vara sist.
Nej, men jag menar det är ju ganska svenskt ändå. För det var det jag pratade lite med det här svenska konsensustänkandet. Att när man är... Alltså när man tävlar så säger man så här, vad är din målsättning nu på OS? Ja, det är att bli bland de 10 bästa. Då blir jag så jävla förbannad rent ut sagt. För kommer man två är man fan den första som förlorar.
Mm.
Så sånt där, det där är jag i mitt liksom, jag är väldigt liksom så där, alla ska vara med och allting. Men när jag väl står där så blir jag alltså, jag blir ju galen.
Mm.
Jag hatar att förlora.
Jag
klarar ju inte av att förlora ens i liksom typ Memory, när jag spelar Memory med dottern som är 5 liksom.
Ja, men jag är förbjuden att spela sällskapsspel.
Ja.
Kubb är det strängt förbjuden från.
Ja, men jag är ju...
kasta pinnar om man är tävlingsinriktad, det är ingen bra kombination.
Nej, fast, det är det jag gör. Men alltså, jag kastar dem på folk.
Fast det är ju ändå rätt bra sådär. Nu kommer jag ju göra en liten politisk twist i det här då. Jag som tycker att monarki är en förlegad... struktur, så tycker jag om att störta kungen och så får jag bara göra när jag
sant.
Ja, så det är väl enda gången egentligen jag vill vara med.
Mm.
Men sen hatar jag ju fortfarande att förlora. Så att...
Jag gillar ju Bengan Johanssons uttal som var för detta förbundskapten i handboll efter de har förlorat 3:e OS-finalen tror jag då.
Ja.
Guld vinner man, silver får man.
Ja.
Så den lämnar han intervju.
Som för övrigt gav mig, jag fick en födelsedagspresent faktiskt som från Bengan Johansson, inramad hemma, bara en liten sån parentes.
Mm. Vad var det för något där?
Nej, men det är ett A4-papper han har skrivit på. Nej, min sambos systerbarn, de fyllde 12 idag för övrigt. Hon hade sett honom på flygplatsen och visste ju att jag tyckte att han var liksom legend. Så hon gick fram och frågade om inte han kunde skriva någonting för att jag fyllde år. Och sen så fick jag den när jag fyllde ett litet, en hälsning från Benga. Vi måste ju få hänga på det någon gång. Får vi göra det? På något lopp eller någonting? Ja, det måste vi göra.
Bara du cyklar bakom så är det, tycker
jag. Ja, det är ingen risk att jag cyklar framför i alla fall.
Ja.
Men för det skulle vi vara jättekul att hänga på någon gång.
Mm. Verkligen.
Så det hoppas jag att du går med på helt enkelt.
Ja, jag vill inte.
Och sen så vill vi höra hur det går här framgent också. Mm. För vi tänker följa din säsong vare sig du vill eller inte.
Bara så du vill. Lite prestationsångest.
Ja. Ja, men som sagt, det är så. Second place is first loser. Glöm aldrig det.
Nej, jag tror att det kommer bli en bra säsong.
Det är klart det kommer. Det kommer vara den bästa säsongen ever.
Mm, det tror jag definitivt.
Så är det. Vi drar och vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma
hit. Stort tack.
Ja, jättekul att få prata med dig och jätteinspirerande verkligen.
Tack
och tack för bra tips. Det får vi dra nytta av nu.
Hur?
Nu när du bara har 3 flaskhållare på cykeln.
Ja.
Mm. Men viss besvikelse.
Nu har jag med att ta bort den. Ser tungt ut. Den där väskan ser jävligt tung ut.
Men vet du vad jag kom på nu? Jag, förresten, det här måste jag säga innan vi släpper iväg dig. Jag funderade på, så här, för det finns ju en viktbegränsning på cykel. Liksom. Det får inte vara hur lätt som helst cykeln. Nej. Utan det är väl 6,7. Och annars får man hänga på massa vikter och skit.
Mm.
Men det finns ju ingen liksom, minimivikt på föran.
Nej.
Och det här är ju någonting, för att vi hade vid något tillfälle så satt jag och några och pratade och sånt, så här, ja, det borde egentligen vara liksom ekipagets vikt att det inte får vara. För det här skapar ju också en viktstress eller press egentligen som kan vara ganska destruktiv.
Osund.
För väldigt osund för många.
Mm. Mm.
Hur ser du på det här? För vi pratade lite om det innan här också, att det, i vissa lag är man ju jättehård med liksom att man inte får och vad man får och inte får.
Vårt lag är ju väldigt sunt.
Mm.
Vi äter godis och vi
bra.
Smaskar på det bästa som är gott och dricker vin. Och, liksom.
Ja, men ni lever
vi lever
vanligt,
ett vanligt
liksom.
Liv. Sen så har ju jag definitivt blivit påverkad utav stressen. Och jag har ju en kostrådgivare själv. Mm. För jag vet ju vad min bästa gräns är. Mm. Och vill ju ner dit. Så att naturligtvis finns det en hets, och jag vet ju tjejer som tappar jättemycket kilo.
Mm.
Som,
det är inte bra.
Nej.
Nej. Dessutom så finns det ett samhälle också som påverkar.
Exakt, ja, det finns ju ideal också som är väldigt osunda stundtals.
Och som cyklist och tränar jättemycket och inte äta ordentligt. Mm. Då blir man inte så bra heller.
Nej, så är det. Hör ni det där ute?
Mm.
Se till att äta ordentligt, annars blir man inte bra.
Nej.
Men ät bra saker, fyll på med bra energi. Mm. För oftast är det ju så att vi fyller ju, alltså när vi tankar bilen så slänger vi inte i vad som helst. Nej. Och när vi liksom renoverar saker så är det inte vad som helst. Men när vi äter kan vi nästan slänga i oss lite vad som helst ibland.
Ja, jag har ju ett strikt schema. Jag äter ju på klockan.
Ja.
Och då mår jag bäst också.
Mår du bäst och sen så presterar du bäst också.
Mm. Definitivt.
Jättekul, verkligen.
Ja, jag måste ju svara på den där väskan som ser tung ut. Du har inte sett min vagn jag har till.
Patrik har alltid med sig wifi ut så vi, och sen har han en boombuster.
Ja, hur?
Som en farva. Händerna på ryggen.
Ja, ni vet inte om ni får cykla med mig.
Ja, jag kan säga min cykel, den är ju, den ser ju snabb ut i alla fall. Det är mina principer i alla fall. Alltid halvliters flaskor, aldrig större. Och cykeln ska se snabb ut i alla fall när den står still.
Ja, men det är bra. Matcha allt. Mina naglar har ju försökt att matcha vår team outfit, men nu är de ful.
Ja, men ni har orange och svart, va? Har ni inte det?
Nej, vi är orange, rosa och...
Just det, så var det. Det är rosa uppe på axlarna.
Mm, precis.
Just det.
Ja, jag har en bit kvar till rosa. Att se snabb ut.
Ja, nej, men man kan ju se snabb ut. Vi får jobba på det.
Ja.
Vi får göra det. Återigen, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit.
Ja, tack.
Ja, tack.
Och hörni, vi rundar av här och säger tack för idag.
Och
bara gjort.